Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Ni ska veta hur många härliga mejl och meddelanden jag får från er lyssnare. Och jag ber om ursäkt om jag tar tid på mig att svara. Extra häftigt är det när någon anhörig till de som var inblandade i morden hör av sig. Det har hänt att släktingar, både till mördare och offer, har skrivit och berättat om vad som hände efteråt och om hur familjen fick det. Det är så häftigt. Tack ni som har gjort det. Nu ska ni äntligen få höra slutet på den förfärliga berättelsen om sjukhusmorden i Malmö. Under hösten 1978 hade avdelning 26 på Malmö allmänna sjukhus drabbats extremt hårt av till synes oförklarliga dödsfall. Obduktionsrapporterna visade än det ena, än det andra. Men alla de avlidna hade insjuknat hastigt och fått lungödem som givit dem andningssvårigheter. Patienternas munnar hade varit fulla med skum och längst hakan hade röda ätsningar ringlat ner mot halsen. Den 12 januari hade det hänt igen. Personalen hade just iordningställt morgonens dödsfall då det hördes ett ilsket skrik inifrån ett av patientrummen. Personalen som rusade till upptäckte den 93-åriga Elsa Jönsson som klagade högljutt över att någon tvingat henne att dricka en vedervärdig saft. Den gamla kvinnan tjöt, spottade och visade på skador runt munnen. I ett hörn av salen stod en 18-årig beredskapsarbetare med mörkt hår och stora glasögon. Chockat upprepade han: det var inte jag, det var inte jag. Ett av biträdena lutade sig framåt och upptäckte då en stickande odör ur kvinnans mun. Det luktade rengöringsmedel. Och så rullades en förskräcklig förgiftningshistoria upp. Sjukhusledningen och polisen samlade personalen för att förhöra och utreda. Omgående riktades blickarna mot Mats Nilsson, beredskapsarbetaren som varit i rummet då Elsa ropat på hjälp. Redan samma kväll togs han in för inledande förhör. Mats Nilsson, som först var inbunden och avvisande, lättade upp allt mer då han insåg att poliserna var snälla. Han bad dem skynda sig eftersom han inte fick komma hem för sent och det stod snart klart att det inte var en vanlig 18-åring som satt i den utpekade stol. Han förde sig väl och uppträdde artigt. Men så plötsligt ställde han den märkligaste fråga eller sa något som snarare var karaktäristiskt för ett yngre barn. Den helgen stod det klart att Sveriges värsta seriemördare genom tiderna hade erkänt sig skyldig till 27 mord och 15 mordförsök. Tidningar i hela världen skrev om händelsen samtidigt som personalen fortsatte att ta hand om patienterna på avdelning 26. Chockade och skamsna gick de till arbetet, oroliga för att de kanske själva råkat ge Gevisol till någon patient i en kvarglömd mugg. För att de inte förstått och för att de inte lyssnat bättre på de gamla. Vem var denne mördande yngling egentligen och hur hade han kunnat få arbeta med dessa svårt sjuka patienter? Mats Nilsson, och det är ett fingerat namn, var född 1960 och adopterades av sina föräldrar redan vid 2 veckors ålder. Han var ett mycket efterlängtat barn som skyddades och omhuldades enormt, inte minst av sin mor. Som liten hade han haft vänner, men ju äldre han blev desto mer föredrog han att vara med vuxna människor. gärna äldre personer som mormor och farmor. I familjen Nilsson bråkade man aldrig. Man höjde inte rösten och några syskon att träta med fick aldrig Mats. Han berättade tidigt för sina föräldrar att han inte tyckte om jämngamla barn eftersom de gapade och bråkade. Den lille gamle gossen tyckte bäst om att sitta och lyssna på vuxna människors samtal. Om han däremot var ensam med en äldre person så kunde han prata på så att det knappt gick att få stopp på honom. Den uppmärksamheten var härlig. Under skoltiden hade det talats om att låta Mats gå i en specialklass eftersom han inte riktigt hängde med i varken det sociala eller i undervisningen. Hans föräldrar hade då mycket bestämt motsatt sig den idén, vilket ledde till att Mats gick kvar i en vanlig klass. Men för varje år fick han allt mer svårt att hänga med i kamraternas lekar och relationer. På gymnasiet gick han en ettårig hushållsteknisk linje, men han var ensam kille och blev snabbt ganska utstött av klassens tjejer. Därefter började han beredskapsarbeta, eller AMS-arbeta som det också kallades. Han ville vara inom vården och han trivdes bra där, hos de gamla. Men hans kollegor och chefer ansåg att han var alldeles hopplös. Efter en period på Värnhems långvårdsklinik fick han omdömet. Han har ingen som helst initiativförmåga, ter sig konstig på avdelningen, fattar inte alls vad man säger till honom och sen understruket, skall ej återanställas. Detta intyg försvann dock inför anställningen på Östra sjukhuset och Mats lämnade av förklarliga skäl inte ute. Och kanske var det just Mats märkliga beteende som också räddade honom från upptäckt så länge. Alla visste att han var konstig, att han ljög om oväsentligheter, var ofattbart tafatt och gick runt och log märkligt och till synes utan anledning. Men det betydde ju inte att det var okej att anklaga honom för att ha tagit livet av patienterna. Alla tycks istället ha gått och väntat på att Mats Nilssons anställning skulle ta slut, vilket också skulle skett i februari om inte upptäckten av morden kommit emellan. Just detta med anställningen var något som oroade Mats under förhören. Han frågade vid upprepade tillfällen om han nu förstört sina chanser till fortsatt anställning. När förhörsledarna förklarade att han skulle vara borta från arbetslivet eftersom han skulle få ett straff så svarade han att ja, det kan nog bli långt, säkert 5 månader. Han förklarade också att han inte skulle ha fortsatt med morden även om han kunnat, nu när han kommit på andra tankar och förstått att det var fel att göra så. Naturligtvis ledde förhören till en rättspsykiatrisk utredning och ett team satte samman för att utreda Mats Nilsson. Direkt reagerade de på Mats frånvaro av naturliga emotionella reaktioner. Han berättade engagerat och detaljrikt om morden helt utan att visa några känslor. Ofta log han det inadekvata leende som även kollegorna vittnat om. Han visade sig ha intellektuella brister och ett IQ på 72. Idag skulle vi säga svagbegåvad. Han visade också en extrem bundenhet till ritualer och fasta tider. Det märktes både hemma och på arbetet. Personalen hade bland annat kommit på Mats att hälla ut patienternas mat om de inte ätit upp när det var dags för honom att ta lunch. Han lämnade väldigt detaljerade beskrivningar under utredningsförloppet och ville rätta till även oviktigheter om han kom på att han blandat ihop något vid tidigare samtal. Han fastnade ständigt i betydelselösa detaljer och ville gärna ha uppmärksamhet och beröm. Detta ledde till att polisen var extremt noga med att ha ordentliga bevis för alla morden eftersom det fanns en risk att Mats erkände mer än vad han var skyldig till bara för att vara duktig. Den diagnos rättspsyk funderade på att ge Mats var schizofreni, men de nöjde sig till sist vid abnorm personlighet eller allvarlig karaktärsstörning som kan jämställas med sinnessjukdom. Det rättsmedicinska utlåtandet pekade på att Mats Nilsson var i trängande behov av psykiatrisk vård. Och så blev det också. Den 6 augusti 1978 dömdes Mats till sluten psykiatrisk vård för 11 fall av mord och 16 fall av mordförsök. Resten av dödsfallen kunde inte med säkerhet kopplas till Mats Nilsson. Han hade då frågat sin advokat om denne tyckte att de borde överklaga domen eftersom han ju vant sig vid det här med rättegångar. Så blev det dock inte och domen stod fast. Avdelning 26 gjordes om till avdelning 35 eftersom det gamla namnet hade fått ett rykte som omöjligt kunde tvättas bort. För personalen där blev arbetsmiljön och stämningen helt annorlunda och mycket bättre när man fick börja om med nya förutsättningar och en mer stabil ledning. 35:an blev en trivsam avdelning där patienterna mådde väl. Socialstyrelsen gjorde en granskning av omständigheterna på avdelning 26 och riktade den mest svidande kritiken mot ledningen. Oförmågan att lösa personalsituationen och bristen på läkare ansågs anmärkningsvärd. En anställning på långvården var inte särskilt hett eftertraktad bland läkare, vilket försvårade rekryteringen. Men det var inte allt. Mellan flera av överläkarna hade intriger pågått som tagit mycket tid i anspråk, vilket ledde till att underläkarna hade fått ta mycket mer ansvar än vad som var menat. Den läkare som var ansvarig på avdelning 26 under hösten hade enbart läst medicin i 7 terminer och var således läkarstudent. Det var inte fel eller ovanligt att läkarstudenter tog vikariat, men då krävdes god handledning av en överläkare. Så skedde dock mycket sällan på avdelning 26, eftersom även överläkarna var underbemannade. Det pågick så stora stridigheter mellan dessa högt utbildade personer som skulle vara själva stommen i vården, att flera av dem blev sjukskrivna. Den unge läkare som arbetade på avdelning 26 hade dessutom ingen erfarenhet alls av långvård. Han var rakt igenom en nödlösning som aldrig borde behövt ta så stort ansvar. I P3 dokumentär från 2009 intervjuas många av dem som arbetade på avdelning 26 under tiden då det begav sig. I boken Seriemördaren på Malmö Östra sjukhus av Tord Ajanki berättar författaren om sin tid på avdelning 26. Det tycks som att många av intrigerna uppstod kring en överläkare i boken kallad S som var anställd på Malmö allmänna sjukhus samtidigt som han blivit lovad att i liten skala hålla igång sina 2 privatkliniker, en i Lund och en i Malmö. De anställda vittnar om att rykten gick att denne S kom på morgonen, gick igenom mottagningen och sedan ut på andra sidan. Sant eller ej? Ingen tycks ha uppfattat honom som särskilt närvarande i arbetet på avdelning 26 i alla fall. Det ska enligt flera medarbetare dessutom ha varit mycket svårt att få tag på S telefonledes. Till och med då han hade bakjour. Eftersom S var den medicinskt ansvarige läkaren var detta naturligtvis mycket allvarligt. S pratade framförallt illa om en kvinnlig överläkare som fått en tjänst som han själv tidigare sökt. Vi kan kalla henne Lena. Han menade att hon var paranoid och narcissistisk. Lena blev så småningom sjukskriven och kollegor gick till motangrepp mot den arrogante S. Många ur personalen kunde senare vittna om hur svårt det var att samarbeta med honom. Biträdena var rädda för S eftersom han spelade in alla samtal med dem och lät en läkarsekreterare skriva ut banden. När han förbjöds att göra så anlitade han en privat skrivarbyrå. Efter många konfrontationer och skriftliga klagomål från flera håll sjukskrevs till sist även S från sin tjänst på långvården. Snart stod Britta Törnblom och den unge underläkaren väldigt ensamma i det tuffa arbetet med att ta hand om patienterna på avdelning 26 och dess grannavdelningar. Men denna soppa slutar inte där. Efter morden begärde S att få vittna vid rättegången mot Mats Nilsson. Han menade nämligen att han kunde bevisa att den enligt honom narcissistiska läkaren Lena låg bakom morden. Mats Nilsson var bara en bricka i hennes fula spel. Orsaken skulle vara att hon ville att S skulle få skulden för dödsfallen på avdelning 26. Hon kände vid den tiden inte till att han var sjukskriven. Denna konspiratoriska linje gav dock inte rätten mycket för och efter en stund bad de S att sluta sin utläggning. Efter morden utreddes S psykiatriska tillstånd och resultatet blev att han förlorade sin läkarlegitimation på grund av sinnessjukdom. I P3 dokumentär från 2009 höll S fortfarande fast vid sin teori om Lena. Då hade han dessutom fått reda på att hon var KGB-agent och han förklarade att domen mot Mats var den största rättsröta sedan frihetstiden, alltså 1700-talet. Denna soppa av sjukskrivningar och bråk mellan läkarna borde fått ett slut långt tidigare, menar Socialstyrelsen. Situationen för underläkaren som fick ta alldeles för stort ansvar var också under all kritik. Personalen på golvet ansågs dock ha gjort vad de kunde för att lösa den tunga arbetssituationen. Angående förekomsten av Gevisol i muggar och flaskor stående på fel ställe skriver Socialstyrelsen. Det är svårt att klandra att dessa fynd inte alltid rapporterats vidare till ansvarig personal. Och för varje bedömare måste det framstå som ytterst osannolikt att någon skulle gå omkring och försöka ta livet av patienter. Socialstyrelsen fråntog alltså sjuksköterskor och biträden skulden för att de inte förstod vad som pågick. Ledtrådarna fanns där, men att dra rätt slutsatser av dem var helt enkelt inte rimligt att begära. Även rätten gav kritik till sjukhusledningen. De slog fast att ansvariga borde reagerat på de skyhöga dödssiffrorna under Nilssons framfart. 19 patienter dog på avdelning 26 under oktober till december. Utöver dem fanns det patienter från avdelning 26 som dog efter att de skickats vidare för annan vård. Året innan, 1977, var antalet dödsfall 5 under de 3 nämnda månaderna. Och året innan dess, 1976, dog inte någon under nämnd period. En sådan skillnad i dödsfall måste väl ha uppmärksammats. Ändå vidtogs i princip inga åtgärder för att stoppa massdöden. Personal långt ner i ledet menar att de påpekade det märkliga att lämna friska patienter på kvällen och finna dem döda eller svårt sjuka redan nästa morgon, om och om igen. Det var inte så det brukade gå till. Men dessa påpekanden gavs ingen uppmärksamhet och veckorna gick, liksom månaderna. Mats Nilsson var ensam skyldig till minst 11 mord. Men utan en katastrofal personal- och vårdsituation hade han aldrig kunnat hålla på så länge. Troligen förändrades många rutiner efter morden på Malmö allmänna sjukhus för att undvika liknande tragedier i framtiden. Och troligen är dagens vårdpersonal mer uppmärksamma nu när vi vet att det ofattbara faktiskt kan hända. För det har hänt fler gånger. Bland annat i Norge, Österrike, Storbritannien och USA. Och tyvärr är det nog bara en tidsfråga innan det händer igen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, och det var del 2 av morden på Östra sjukhuset i Malmö. Och det går inte att komma ifrån att det tycks ha varit en riktigt rörig arbetsplats. Mats Nilsson hade troligen upptäckts tidigare med lyhörda och observanta chefer och läkare på plats. Men att han började med sin mordiska gärning, det tror jag hade kunnat hända var han än hade hamnat. Teorierna är att han tyckte synd om de gamla och därför dödade dem. eller att han älskade att få beröm av övrig personal när han hittade de gamla med annöd. Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Men jag tänker att en person som Mats Nilsson måste ha älskat att äntligen få positiv uppmärksamhet. Att äntligen göra någonting rätt. För om man backar bandet så borde han ju inte alls varit anställd som beredskapsarbetare på Östra sjukhuset. Dels för att han hade fått ett mycket tydligt omdöme från förra arbetsgivaren om att han inte skulle återanställas. Ett omdöme som kom bort inför anställningen på avdelning 26. Men också för att han var svagbegåvad och inte borde blivit utslängd i arbetslivet utan rätt hjälp och stöttning. Han var ju alldeles uppenbart för tafatt för att klara den här typen av jobb. Och jag har sett det både privat och på jobbet. När människor med svagbegåvning förvägras rätt hjälp därför att deras föräldrar inte vill kännas vid att saker och ting inte står rätt till. Jag har en äldre släkting som har gått igenom livet på precis samma premisser som normalbegåvade, trots att han med största sannolikhet har en svagbegåvning och kanske ytterligare någon diagnos. Jag har fått berättat för mig att det, precis som i Mats fall, var mamman som vägrade erkänna att något avvek med hennes barn. Skoltiden var tuff för min släkting. Likaså förekom mobbing och utnyttjande på arbetsplatserna innan han hittade ett passande jobb. Tuff tid i lumpen, körkort trots så många olyckor att omgivningen satte stopp. Min släktings mamma ville inte se att hennes barn hade svårigheter, vilket resulterade i att han ideligen hamnade i nya problemsituationer. För inte blev livet lättare när hennes son hela tiden hamnade utanför och gjorde fel. Ändå kan jag förstå henne och även Mats mamma. För vilka möjligheter hade egentligen det barn som var annorlunda fram till runt 70-talet? Specialskolor fanns i viss utsträckning, men då måste barnet ofta flytta dit ensam. I värsta fall hamnade personen så småningom på institution och där försämrades intellektet ytterligare i brist på stimulans. Arbete fick man ordna själv och med rätt kontakter kunde det bli jättebra. Men utan rätt relationer i samhället var en psykiskt utvecklingsstörd person ofta chanslös. Att ha en diagnos på den tiden hjälpte inte personen att hamna rätt så som det kan göra idag. Mats och min släkting befann sig i gränslandet där de kunde passera som normala inom situationstecken. Då var det bättre för dem att låtsas att inga problem fanns. Kanske var det rätt strategi. Till sist hamnade ju min släkting på ett arbete där han accepterades för den han var och han blev duktig på det han gjorde. Och om inte Mats gått över gränsen och blivit en mördare så kanske han hade hamnat rätt till sist. Nu var det självklart inte Mats svagbegåvning som gjorde honom till en mördare. Men jag tror att den kan ha bidragit till att han inte förstod konsekvenserna av sitt handlande. Han ska ju ha frågat om han inte kunde få jobba kvar nu. Att nu visste han att det var fel och nu skulle han inte fortsätta mördandet. En person som inte bättre förstår konsekvenserna, både för sig själv och andra, ska inte ha det ansvaret på arbetsmarknaden som Mats fick. Han var inte oskyldig till sina handlingar, det menar jag inte. Men han förstod nog inte hela omfattningen. Men än idag är det många unga som inte får någon diagnos på grund av att deras föräldrar inte vill acceptera att någonting är annorlunda med deras barn. Och jag vet att det kan kännas som att det går inflation i diagnoser. Att var och varannan unge ska ha någon bokstavskombination att dra fram i försvar för sitt beteende. På min arbetsplats inom psykiatrin så brukar det team som utreder neuropsykiatriska diagnoser fråga den som önskar utredas: varför vill du bli utredd? Vad händer om du nu får en diagnos? Och det är en mycket bra fråga. För man blir ju inte botad eller personlighetsförändrad bara för att man får ett namn på sina egenheter. Man ska inte utreda sig bara för att det är intressant. Men ibland kan personer med diagnos få medicin som underlättar vardagen mycket. Man kan få träffa en arbetsterapeut som ger tips på sånt som brukar fungera för personer med just den diagnosen. Rätt till hjälp i hemmet. Särskilt boende eller speciellt stöd i arbetslivet. Och det är det jag tänker att Mats hade behövt. Att få komma ut i arbetslivet med rätt stöd och utan fördömanden då han inte förstod. Det hade kunnat stärka honom. Dessutom hade han inte arbetat ensam med utsatta människor om han själv ansetts vara i behov av stöttning. Många skötare vittnade efteråt hur dåligt de mådde för att de inte förstod vad som pågick. De hade tyckt att Mats var märklig. Men det var inte ensam om att vara och de gamla som klagade på honom kunde ju komma med anklagelser även mot andra. Borde de ha kunnat urskilja skillnaden på något sätt? Personalen var rädda för att själva på något sätt ha bidragit till att mörda patienterna genom att till exempel ge dem saft med Gevisol att dricka. Och de som hade misstänkt att det var något skumt med dödsfallen eller med Mats funderade på om de hade kunnat lagt ihop fler ledtrådar eller skrikit högre för att få chefen att reagera. Jag tänker att det var väldigt bra att saken blev ordentligt utredd av Socialstyrelsen för att lätta dessa vårdares redan tyngda axlar. Folket på golvet stod utan skuld i det som skett. För Mats Nilssons verk hade så många offer utöver de som faktiskt blev mördade. Det han gjorde drabbade såklart även deras anhöriga. Men också många i personalen led i åratal. Och mördarens egen familj. Tänk hur hans överbeskyddande mamma måste ha mått då hennes enda barn gjort sig skyldig till detta. Sorg, självförebråelse och oro. Allt för att en enda person lyckades hamna på en plats han inte alls borde fått vara. Och för att övrig personal inte hade förutsättningarna att i tid se att ett massmord höll på att ske mitt framför näsan på dem. Och källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på Instagram Historiska Brott eller kan mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.